Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, då gick jag andra året på juristlinjen, ja, okay. I Lund, gumman. Bara,
ja. Förstår du? Tänk om det är sådana föräldrar. Man bara, ha.
Det är det här jag menar!
Nej, fast det här är typ den största kvinnofällan, känns som. Att hon blir så här en hysterisk häxa för att hon...
Alltså, ursäkta. Ja, men alltså, precis som du säger, det finns typ inget som provocerar mig så mycket som när killar beter sig som skit.
Jag har otroligt svårt för min pojkväns familj. Föräldrarna är anti-vaxxers och rasister.
Då satt man här igen. Snart nyår, va?
Satans.
Alltså, fattar du? Nej, men okej. Ja, vi är jättetjatiga. Men fattar du alltså hur många gånger vi har suttit här och pratat om att ett år tar slut och ett nytt börjar? Alltså, Matilda, Arne Weise kan slänga sig i väggen.
Ja.
Men Arne Weise är död.
Så han får verkligen rip. Men Lasse Berghagen... Och hans blåa kavaj, alltså på Skansen. Längre än så har vi troligtvis poddat. Än vad han...
Alltså, vet du vad jag känner? Det här, alltså, det är lite så här, det skulle typ aldrig hända i dagens Sverige. Att någon får vara så länge någonstans. Nej, alltså typ som Lasse Berghagen var på Skansen. Eller Arne Weise var på Julvärd.
Jag trodde du menade att det aldrig skulle hända idag att två personer får podda så här länge.
Ja, men typ det också.
Ja, men gud, det är nästan så här diktatur att vi bara sätter oss själva på mandat och sen sitter vi på posten. Det är som Svenska Akademin.
Ja.
Alltså, vi är typ Svenska Akademin. Vi bara sitter här och vi tycker och domderar och resonerar. Och ingen kan någonsin så här rösta bort oss.
Nej.
Ah, ja.
Underbart. Nice. Mm. Det här avsnittet ska vi ägna till er, kan man väl säga.
Mm.
Vi ska svara på era mejl.
Mm.
Vi ska ännu en gång sätta oss själva på en pedestal och berätta för er hur det ligger till med saker och ting.
Ja.
Och för fan, det här brukar ju sluta så illa.
Jag brukar aldrig må så illa som efter man stänger av de här avsnitten. Alltså efter man liksom trycker stopp på garageband, som efter dessa timmar. Så att jag har bunkrat upp.
Men jag känner också lite så här, det är ju ändå lyssnarnas egna fel.
De bara,
alltså, förstår de inte att de driver oss till storhetsvansinne?
Jag vet.
När ni mejlar oss.
Men det är också så här,
och ber oss om svar.
Sju personer, eller så här, sju mejl. Som att vi bara, det är representativt. Ni ber om det här.
Ja. Det är, ni vill det. Man bara, det var då inte ens 1% som mejlade. Alla var så snälla, kan de bara vara tysta över nyår? Vi orkar inte mer.
Och så jag måste bara säga, och det är ju pinsamt. Nu kastar oss båda rätt in under en stor buss. Vi har ju verkligen, och det här tror jag är så mycket vanligare än vad man kan tro. Vi har ju absolut skrivit, säg, nej men gud, jag tänkte säga.
Inte hälften.
Nej, inte hälften. Men 33, nej, 25. Nej, men kanske goda procent.
20.
25.
18 procent skulle jag nog säga.
20 goda procent.
18 procent av mejlen jag hört är ju omskrivna av oss själva.
Eller tagna från rätt från huvudet bara.
Oh my god.
Oops. Men det var länge sen nu. Länge sen.
Ja, det var det faktiskt.
Det alltså, ju,
när vi no offense alltså, to you guys.
Ja.
Men det var på den tiden. Folk var inte så duktiga på att formulera sig.
Ja, precis. Det var det. Man bara, gud, det här är en jättebra historia. Men vi kanske ska spicea upp typ lite. Ja, så. Men vi kan säga så här, handen på hjärtat. Vi skulle aldrig göra så i dagens avsnitt. För det här är speciellt.
Nej, alltså nu har man liksom blivit en humble queen. Så att skulle vi inte få några mail till ett sånt här mailavsnitt, då hade vi nog sagt upp oss istället.
Ja.
Alltså det är ju så det hade fått bli. Mm. Men i alla fall, vi har några mejl. Vi får se hur många vi hinner med i och med att detta blir som ett litet bonusavsnitt helt enkelt. Men vi hoppar in i mejl nummer ett.
Ja.
Hej tjejer. Jag har ett problem och jag ska försöka hålla mig kortfattat. Det handlar om mina ofta så fantastiska föräldrar. De frågar mig jämt och ständigt vad jag ska plugga, vad jag ska bli. Till saken hör att jag jobbar på en advokatbyrå som assistent och har egen bostad som jag ordnat själv och betalar för själv. Jag vet inte vad jag vill bli. Jag vet inte heller om jag vill plugga, men jag kan inte låta bli att känna mig urusel när de frågar hela tiden.
Alltså, det här låter ju som den topp tre mest organiserade människa jag någonsin har hört.
Ja, alltså... Och vet du vad jag också känner? Det här låter också som den största typ klyschan av att ha något akademiska föräldrar i en storstad typ.
Ja, jo, men absolut.
För att jag tror nog att det är otroligt många som kan relatera till det här. Jag kan själv relatera till det här en viss period. Sen satte jag väl ner foten lite och var så här. Så nu har jag försörjt mig själv sedan jag var 17 år. Nu är det dags att sluta fråga. Punkt. Liksom.
Men jag håller verkligen med om det. Att det där var alltså, typ en period kanske mellan så här, 19 till kanske 23. När man kanske var rätt så här. Nu verkar inte hon så sökande. Eller hon verkar ju verkligen ha koll. Men när man kanske så här, ja, man gick i tankarna om och i så fall vad man skulle plugga och man hade lite jobb där och lite jobb där, men det kanske inte var så bra betalt, eller som jag quit my day job för att jag fick hybris efter jag vann på Finance Awards och var så här, jag ska satsa på sociala medier. Och alltså, mamma och pappa bara, hjälp. Alltså inget fel med det, men jag var ju aldrig heller liksom, det var ju aldrig några volymer. Alltså det var det ju aldrig för mig. Ja, nej, så då förstår jag så här, så. Men nu måste jag säga att det snarare är väldigt tvärtom för mig. Att när jag är så här, men gud, vad gjorde ni när ni var min ålder? Vad kommer jag göra om ett år? Gud, hur kommer jag känna om det blir så här? Och de bara, men snälla, alltså du kommer aldrig kunna räkna ut det. Bara enjoy the ride. Du har liksom, du är på ett trappsteg. Eller jag vet inte. Så det har verkligen vänt för mig efter en viss ålder. Och det framgår inte hur gammal hon är. Men jag tänker att förhoppningsvis kanske de också lugnar ner sig lite allt eftersom du blir äldre. Jag vet inte.
Ja, alltså jag tror verkligen att så här, det vanligaste är väl, alltså det vet jag att du också kan relatera till, att föräldrarna ställer mycket sådana frågor typ ganska i direkt anslutning till studenten från gymnasiet. Mm. Alltså just för att så här, ja, då är det väl naturligt att skriva högskoleprov och typ söka sig till någon högskola liksom, om det är det man är intresserad av. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att ändå säga ifrån om det här är någonting som ändå bidrar till att du känner dig urusel och mår dåligt. Alltså för att ibland, alltså det har vi pratat om i podden, att så här, ibland kan det vara kul att prata om framtiden och liksom så här, drömma och liksom sätta mål och bla bla bla. Men alltså någonting som jag verkligen upplevde för typ ett år sedan var verkligen att så här, i viss mån är det kul att tänka på framtiden. Alltså du vet när jag hade min den här psykosen om hur ska jag någonsin kunna bo i hus.
Ja, just det.
Ja, men det är så här, vad bra jag mådde av att tänka på det. Alltså hur fan ska jag veta vart jag ska bo om 10 år?
Precis, varför ingen sitter du ens och försöker kalkulera framtiden?
Nej, det är så himla dumt.
Mm.
Och där blir också så här, där måste man ju inte bara liksom, om man själv inte har problem med det, men om andra då har problem med det. Alltså då måste man vara så här, vet du vad? Alltså jag har ingen aning om vad jag vill göra om 1, 2 eller 3 år. Jag vet inte om jag vill jobba kvar här. Jag vet inte om jag vill resa jorden runt. Jag vet inte om jag kommer få ett sug och börja plugga. Det enda jag vet är att jag trivs här nu.
Mm.
Och jag mår bra i det här nu. Och det är ju det enda. Det enda som är viktigt.
Mm. Och en av mina liksom, typ, största insikter i den här frågan är ju när jag har insett att
mina föräldrar typ ens knappt minns vad de gjorde när de var i min ålder. Och att man är så himla uppe i vad man sitt här och nu, vilket är ju väldigt så här rimligt. Men när man då sätter det i perspektiv att så här, gud, pappa vet, han seriöst kan inte ens minnas att han har levt i den åldern jag är nu.
Nej, men exakt.
Varför ska jag då bete mig som att det är nu allt det avgörande sker? Och jag tänker att du kanske kan be dina föräldrar, om de nu är så himla oroliga för vart du är när du är, säg, 20, eller ha assistent på en advokatbyrå. Min lilla syster har jobbat på ett väldigt liknande jobb. Och om hon då också var som min syster ett par år efter studenten, låt säga att hon är runt kanske så här 22-23. Ja, men be då gärna dina föräldrar spesa upp exakt vad de hade åstadkommit vid den åldern. Inte för att sätta dem på plats.
Ja, men det jag menar liksom, kanske är att de då är så här, ja, då gick jag andra året på juristlinjen i Lund, gumman.
Ja, gud.
Förstår du? Bara, tänk om det är sådana föräldrar. Man bara, hopp, okej.
Okay. Ja, det är ju det här jag menar. Det är det jag menar.
Ja, exakt. Pappa var ju redan färdigutbildad polis och jag
var ju redan gravid då, gumman.
Ja, exakt. Fy fan, usch, det vill man inte höra. Nej, men alltså vet du, jag tror fan att alltså, den där... vad ska man säga, den årgången, den generationen, alltså våra föräldrar, de flesta av våra föräldrar är ju 60-talister och 70-talister. Alltså de är uppvuxna i en annan tid.
Ja, de är uppvuxna med föräldrar som har överlevt krig typ. Gud, låt jag smart man lät där.
Ett, det var enkelt att plugga på deras tid. Jag säger inte att det var enkelt att bli läkare, men alltså jag tror faktiskt inte att det var riktigt lika jobbigt allt runt omkring, både gymnasie och högskola.
Nej, inte helt.
Alltså allt som liksom är runt.
Inte komma in heller.
Nej. Alltså förlåt, men att min pappa kunde gå på någon jävla IHM Business School, det är liksom ett mirakel.
Mm.
Alltså förlåt, han hade liksom inga betyg från gymnasiet, han fick gå om gymnasiet. Ja, men du fattar ju.
Mm.
Två, inte bara det här pluggperspektivet, det vidrigaste av allt. Alltså som vi har ju pratat om det här i podden. Mm. Att din pappa typ börjar jobba som så här chaufför på ett jävla ölbolag.
Ja.
Och sen blir marknadschef.
Ja. De bara, men gud, du verkar vara en sån hyvens kille. Nu kommer han säkert, om han hör det, säga det var ju inte riktigt så enkelt. Men på det stora hela var det verkligen så. Körde lite lastbil, var väl lite så här
och var lite skön.
Ja. Det är så jag ser det i varje fall. Och så blev han erbjuden en svindyr utbildning som de betalade.
Ja, men så var det ju typ för min pappa också. Han gick en jävla kvällskurs på IHM. Jag säger inte att det är dåligt.
Dåligt.
Men alltså, det är så här, alltså, om jag tänker på hur bra jobb han har haft, så ja, men, är ju den här IHM-kvällsutbildningen en piss i Mississippi. Alltså, det är så här, det borde inte ens betyda någonting.
Och här sitter man.
Ja, och här sitter man.
Alltså
förlåt, men här sitter vi, vår generation.
För att få, här sitter vi i liksom satans röv.
Satans händer. Matilda, vår generation utbrända som 16-åringar.
Hon bara, tack så mycket. Jag vill inte ha mer hjälp.
Jag vill inte höra mer, snälla nej. Jag vill alltså ärligt, utbrända som 16-åringar. Och sen så kommer föräldrarna och frågar så här,
ja,
gumman, framtiden gud, då?
Ja, det tjuter ur mina öron när jag tänker på det. För det man bara, förlåt, jag liksom, jag äter antidepressiva så hög dos att jag nästan... Min kropp nästan lägger av. Jag har lagt alla mina sparpengar på att gå i terapi för att reda ut min fuckade uppväxt. Men tack för frågan.
Ja, men tack så mycket. Då går vi vidare till fråga nummer två. Ja, det här börjar ju bra. Vill du läsa eller ska jag läsa?
Du får gärna läsa det.
Halli hallå. Jag tänkte att det kunde vara intressant att höra er prata om gammal vänskap i podden. Någonting som tärt på mig de senaste 2 åren är hur ont det kan göra när en gammal vänskap börjar rinna ut i sanden. Hur hanterar man att man inte längre känner sig som en självklar del i det gamla kompisgänget? Jag känner mig inte utesluten. Det är mer känslan av att känslorna inte finns där för varandra längre som tär.
Mm.
Det här är väl... lika självklart som att våra föräldrars generation är knäppa på sitt sätt, så är det väl här lika självklart att det någon gång är någonting som man går igenom.
Ah.
Jajamän, där knört ihop den lilla säcken.
Nej, men,
ja, men det är ju så.
Alltså det kan ju nästan vara obehagligt, tycker jag, när man lär känna nya människor, hur liksom typ nyförälskad man kan vara i en relativt nyfunnen vän. Alltså att man kan vara såhär, jag vill bara smsa med den här personen hela tiden, jag vill bara liksom prata om mina interna skämt med den här eller de här personerna hela tiden. Och sen så vet man ju att såhär, gud vad också sjukt att det här är en fas, och om en dag kommer jag störa mig på de här personerna. Typ så, och så bara, nej,
jag vet.
Kan inte se det framför mig. Och så sitter man där och det är
Ni, och alla de här vännerna som man har haft, som man bara, men gud, alltså vi var verkligen gud, besatta av varandra. Besatt. Men precis som med killarna man var kär i på högstadiet, så växer man ju från det. Och sen samtidigt, det som är så härligt med vänskap dock, tycker jag, är att det inte behöver ta helt slut så som det gör med killarna från högstadiet. Nej. Tack gode gud dock. Men att såhär, ja, den här förälskelsen kanske dör, men man kommer alltid vara varandras ex och man har ju alltid någonting speciellt mellan varandra liksom. Men jag hör oss prata om hur ont det gör. Alltså, grejen är den, jag tror bara att så här, man typ måste försöka så här, avdramatisera
lite.
Och försöka typ se saker som en naturlig del av livets gång. Och typ så här, alltså om jag tar ett exempel från mitt eget liv. Isabelle, min syssling och nära vän, var ju liksom min första vän i livet. Och vi har verkligen alltid haft perioder, alltså när vi har umgåtts och när vi har hört mer. Och så har det varit, i och med att vi liksom varit vänner så länge, så går det verkligen att så här, alltså, verkligen beskriva våra perioder från att vi föddes till nu, liksom, under 25 års tid. Och det som är så fint på något sätt är att så här, ja, vi har perioder där vi är besatta av varandra och liksom umgås jättemycket. Och sen så har vi haft, alltså, år där vi så här, ses en, två gånger per år.
Ses med släkten.
Och sen så blir vi lite besatta i varandra igen. Liksom.
Ja, men det kan ju verkligen vara så här, gud, alltså det är inte att man är aktivt ovänner, men att säga, ja, i den här tiden i mitt liv så faller det väldigt naturligt att umgås med de här, för vi lever relativt samma liv eller så. Och sen så, vips, så gör typ man själv slut med sin kille, och det gör också en gammal tjej i något gammalt innebandylag. Och så vips är man, alltså, jag, det känns bara som att man måste bara vara lite okej med det. Sen kan man ju absolut ha vissa eller många som man håller livet ut, och vissa, jag vet inte, det är klart det är så olika ut för alla, men jag tycker verkligen att det är någonting som inte behöver vara så jävla dramatiskt, att man inte har alla lika nära i hela livet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltid.
Nej, och att det inte är linjärt liksom. För som hon säger, nu, alltså, var det inte jätteutvecklande för fråga liksom. Men så här, ah, jag känner mig inte utesluten, utan hon är mer ledsen över att de här starka känslorna kanske inte finns för varandra längre i det här gänget. Och då är jag så här, ja, men det här gänget kanske inte finns som ett gäng, som en enhet. Men de finns ju förhoppningsvis ändå alltid där. Alltså om du vill träffa dem liksom. Och när Gud stänger en dörr så öppnar han ett fönster.
Det är det som är så fint med Gud.
Ja, det är, han är så skön på det viset. Men alltså ärligt, det är ju faktiskt så att så här, ja, det kanske är för att du behöver tid och plats för något annat i ditt liv. Och det som kanske gör jävligt ont är ju om det är obalans.
Precis.
Att alltså om man känner samtidigt. Så här, jag vill prioritera min kompis hur mycket som helst. Och den kanske är så, ja, men jag har börjat ny utbildning, jag har blivit tillsammans med en ny kille, jag har flyttat till en annan stadsdel. Alltså då är det klart att det gör ont liksom. Men jag tror inte att man ska läsa ska och ska. Känslor kan man inte liksom bestämma över så. Men man får väl... Man behöver inte, ja, jag vet inte vad vi mer ska säga än att så här, inte överdramatisera. Nej. Det och bara försöka se det fina i den perioden man har. Och också typ, om man vill och tajmingen är rätt så kan, får man ju nya perioder med varandra.
Ja, plus att
alltså,
jag,
det är liksom...
jag tolkar inte som att den här personen är ensam. Och då är det också, alltså, hon är ledsen med bara att säga, gud där, jag minns när vi brukar vara så nära... Men, och då, jag menar bara att om man är ensam och känner sig utesluten är ju saker en annan. Då är det så här svårt att tänka, gud vad fint det är nu. När jag får andra.
Så fin period i mitt liv.
Jämt.
Self-love.
Ja. Jag kan läsa nära. Hej tjejer. Jag har ett dilemma jag gärna hör er diskutera kring. Jag har otroligt svårt för min pojkväns familj. Föräldrarna är antivaxxers och rasister. Vad fina egenskaper. Ämnen de gärna kommer in på när vi besöker dem. Min pojkvän är vaccinerad och självklart inte kul. Alltså jag älskar samtiden. Min pojkvän är vaccinerad. Ja. 2 doser.
Och självklart inte rasist.
Och ber dem byta ämnen när de kommer in på de spåren. Deras Facebook är fylld med sjuka propagandateorier och jag blir illamående av att läsa. Jag vill inte ha dessa människor i mitt liv. Men börjar tänka på framtiden och om vi skulle gifta oss eller skaffa barn. Då kommer de ju ingå i min familj. De är ändå föräldrar till min pojkvän och har uppfostrat honom med vissa, enligt mig, märkliga metoder. Som när jag ifrågasatt detta till min pojkvän har han tyckt att de delarna varit helt normala. Som att lämna barnen när de var små ensamma i längre perioder.
Vänta, nu instickare. Längre perioder. Vad jag menar? Undrar verkligen, menar du månader eller timmar?
Jag menar, vi åker till Marbella nu. Ja, hej med er.
Ja, och 11-åringen var hemma själv i 2 veckor. Eller är det liksom en Carl, fem
det finns lite mackor och det finns lite lingongrova i frysen. Jag swishar Billys pengar. Hej.
Piroger.
Mm.
Nej, jag vet inte.
Jag oroar mig för att han kommer att tycka att hans uppfostran var normal och vilja köra liknande om vi skulle få barn i framtiden. Och att hans föräldrar kommer passa våra eventuella framtida barn och tuta i dem samma åsikter. Jag älskar min pojkvän och vill såklart ha en framtid tillsammans med honom. Vi har samma värderingar i övrigt, men det är hans familj och deras åsikter som stör mig. Är det ens normalt att låta föräldrarna påverka mitt förhållande till honom så mycket? Kan man fejda ut förhållandet till dem i åren? Eller blir det att jag måste välja ett liv med honom plus hans familj eller inget av det? Han älskar ju sina föräldrar ändå och jag har väl inte riktigt tagit upp hur mycket detta stör mig då jag vet hur ledsen jag hade blivit om någon kritiserat min familj. Men... här känns det väl befogat. Eller vad hade ni gjort i min situation?
Det här är alltså så enkelt och så svårt på samma gång. För det enkla är ju att bara, men ta bara det här med din pojkvän. Men ja, det här är hans familj.
Hans mamma.
Och precis och som hon säger. Hur hade man själv reagerat? Alltså förlåt, men hur hade jag reagerat om Gustav bara, alltså dina föräldrar har ju verkligen haft en väldigt märklig metod med att uppfostra dig, alltså. Det men, får vi ju inte föra vidare.
Hjälp. Nej, alltså samtidigt som jag tänker ändå att, alltså jag tror inte att det förändrar hur man typ håller sina föräldrar om ryggen, men om Gustav hade sagt så till dig och du verkligen var så här, vad menar du med det, Eva Wahlgren? Alltså är du liksom Cesar Millan fast för bebbosar, eller vad menar du? Alltså, medans han måste ju ändå kunna inse såhär, ja, jag vet att de är rätt speciella, mina föräldrar, de har väldigt starka åsikter om vissa frågor, men de har alltid älskat mig och gjort det bästa för mig. Alltså, förstår du? Jag tror ändå att han landar i samma, men det är inte riktigt samma sak som att Gustav skulle säga det om Karina och Lasse, liksom.
Nej, det är väldigt sant. Alltså, jag tänker så här.
Mm.
Det viktiga här är ju, oavsett var det här landar, är ju att du och din kille är enade. Och vet du, Matilda, det här är en del. Vi har ju pratat mycket på senaste om att det är så härligt att bli äldre. Ja. Det här är inte jättekul.
Nej.
För att alltså inse hur man vill uppfostra sina barn.
Mm.
Ursäkta mig. Alltså det är serious business.
Ja.
Det är jätteallvarligt
att
komma överens om det, en sån saker med sin partner.
Ja.
Och att bara liksom komma till insikt med vad man tycker lika och olika om är jättesvårt.
Ja.
Nej, och gärna någonting man kanske upptäcker då innan man har ploppat ut ungen.
Ja, gud. Alltså samtidigt som jag också tänker så här, jag fattar, det här är verkligen
värsta jag kan tänka mig. Och jag också för mig, för jag hade aldrig vågat så här, göra en scen på kalkonmiddagen.
Nej.
Den 25. Även om det skulle vara, helt ärligt, jag tror mycket hade kunnat sägas för mig, för att jag är som jag är, innan jag skulle ställa mig upp och så här. Rawr! Och det tackar jag återigen, tack Jesus för att de är så himla härliga, min svärfamilj. Men liksom, det här, ja, jag kan verkligen tänka mig att det här måste vara så jobbigt. Men det är inte så att så fort du ploppar ut en unge och du lämnar över den till din svärmor, så kommer hon så här börja föra antivaxer-propaganda med din barn, med ditt barn.
Hoppas vi.
Eller såhär, alltså, så här, skrika rasistiska glåpord runt sig. Eller alltså,
nej, men jag fattar ju ändå vad hon menar. Alltså tänk bara så här, tänk alla som inte anser att de är rasister och ser dem egentligen smygrasister. Som gillar att vädra sina åsikter. Tänk ditt barn sover över hos Oscars då fiktiva rasistiska föräldrar i en helg. De kommer ju höra dem, alltså barnen kommer ju höra dem säga saker till nyheterna.
Ja.
Till Ekot.
Live kommentera.
Ja, det är klart det är, lalala. Alltså förstår du, de här kommentarerna, även om det inte är typiska glåpord, det är ju inte den rasismen som är liksom, eller okej, nu ska inte jag sitta. Jag tänkte säga, det är inte den rasismen som är den värsta.
Säg det.
Man bara, det nu det där jag, nej, all rasism är jättehemskt, det vet ni att jag tycker.
Ja.
Men det är så här, det är inte den rasismen som kanske är den mest skadliga, för det är inte den som ofta sipprar igenom.
Nej.
Utan det är ju den här vardagsrasismen som man aldrig skulle vilja att sina barn alltså var med om. För fan vad vidrigt.
Ja.
Så jag fattar hennes oro. Men jag tycker så här, du ska prata med din kille och uttrycka din oro. Du behöver kanske inte ta upp själva uppfostran-grejen.
Nej, för jag tror inte det kommer bli ett problem. Det är inte så att svärmor kommer lämna sitt barnbarn och åka till liksom Ikea i 8 timmar. Nej, ifall ni har sagt att det är... Eller i så fall har vi större problem. Alltså ifall hon skulle göra det, trots att ni inte...
Då får vi ringa soss eller någonting. Ja. Alltså på farmor.
Mm.
Men det du behöver prata med honom om är ju just så här... Ja, alltså... Jag tänker, när vi får barn, bla bla bla.
Mm.
Jag är inte helt bekväm med att våra barn skulle växa upp och höra de här samtalen som de hade runt bordet idag.
Mm.
Till exempel.
Mm.
Och så här, för mig... Ja, precis. Så här, jag kan låta det gå liksom obemärkt förbi, för att jag tycker inte ens om dem tillräckligt mycket för att orka göra en scen. Eller okej, det kanske man inte behöver säga. Men ja, typ. Det kan man säga. Mm. Jag tycker inte ens om dem.
Det är det.
Ja.
Det är det, älskling.
Det är ju det, Alexis. Jag pallar inte ens.
Nej, men
vadå? De måste ju ha en enad front i vad vill vi utsätta våra barn för och inte.
Ja.
Och han måste ta sitt ansvar mot sina föräldrar och säga till att, så här, vet du vad, när du passar lilla Sven, alltså inget jävla vaccinsnack.
Nej.
Alltså vad fan, herregud, det finns väl 111 000 saker man kan prata om.
Samtidigt kan jag också tänka mig att, alltså, om det nu är så, det här som är fallet, så vill ju inte hon att det ska verka som att det är hon som genom pojkvännen har bett om det här. Så det måste ju också göras på ett sätt. Så inte de är såhär, men jävla Anita, hon kommer bara in här och ska domdera och vad jobbigt.
Ja, hon styr över pojken.
Ja. Ja. Vad sa du?
Hon har honom ett järngrepp, va?
Ja, precis.
Jajamän.
Så ni får komma på ett skådespel, helt enkelt.
Ja, det är jättebra att öva på det.
Ja.
Men gud, alltså, det märks ju att vi spelar in det här avsnittet på kvällen, förlåt. Men alltså... En av frågorna var ju, kan man fida ut förhållandet till dem åren?
Nej.
Ja, det kan du faktiskt göra.
Alltså, nej, det kan man ju inte.
Nej, men det kan
hon kan ju inte säga.
Alltså, hon behöver inte säga upp.
Nu behöver vi fida ut relationen. Det är det vi behöver göra.
Nej, men,
långsamt.
Men vadå? Om de bjuder över på middag.
Ja.
Hon måste väl inte komma varje gång?
Jo, typ alltså.
Varför då?
Ja, men nästan. Alltså... Det är ju jättemärkligt.
Men då, det är väl trevligt för honom att umgås med sina föräldrar?
Ja, ibland,
eller?
Men då tycker jag... Jo,
hon kanske... är ju spelar paddel.
Ja. Ja, jo, men absolut.
Alltså, nu, du måste börja på en sport nu.
Du får börja på en sport. Illa kvickt. Gärna en sån som tar lång tid. Alltså typ såhär, ja, nej, hon är ute och orienterar
golf.
Igen. Golf. Det är
downhill.
Svårt. Hon har downhill
med bike. Dirt bike.
Nej,
du vet inte, det tar flera timmar att gå upp för den där backen, alltså. Det är ju bara för ett åk.
Anita, ja nej, det är bara att räkna bort.
Hon är ute och dirtbiker. Så att,
hon är helt besatt.
Helt seriöst. Men du får men faktiskt hitta en hobby. Inte jättedålig idé. Ja, nej, det är inte det. Eller så öppna nagelsalongen i ditt rum. Det har jag gjort.
Been there, done that. Jag tror att domänen är ledig nu. Nailinit.se.
Det tog...
Instagram-namnet går att köpa för en billig summa.
Gud, verkligen. Det tog asmycket tid, kan jag säga. Så att det är verkligen en toppen.
Ja, det är faktiskt skitbra. Mm. Ah, vi varsågod. Går vidare till varsågod. Nästa mejl. Mm. Här blir det återigen allvarligt och jag hoppas att vi kan behålla
lugnet.
Tonen. Mm. Vet inte vad jag ska göra, så nu vänder jag mig till er. Vet du, det här är faktiskt en sak som jag kan få väldigt ont i magen över. Alltså, när det kommer till mejlen som vi får, för att vara lite allvarlig. Att det som gör så ont i att läsa de här mejlen är ju att man ofta förstår att det här är saker som folk inte vågar ta upp med sina kompisar.
Nej, och typ att man är såhär, gud, jag har verkligen typ googlat och testat allt. Och nu, alltså, det där läs för så.
Nu är det sista chansen. De här jävla dårhusen liksom. Dårhusen också. Ah, ja. Jag och min pojkvän är 23 år gamla och har varit tillsammans i snart ett år. Vi har det bra, bråkar aldrig. Jag känner mig trygg med honom och så vidare. Men det finns ett litet problem. Det är inte ett litet problem.
Nej, det är ett stort problem. Ska jag också säga.
Han har alltid varit väldigt hemlig med sin telefon. Red flag. Inte öppnat Snapchat framför mig och så vidare under hela tiden vi varit tillsammans. Hjälp.
Mm.
I somras såg jag notiser från tjejer jag vet att han inte känner. Vi har ju koll på varandras vänner. Konfronterade honom om det och han ljög först och sa att de bara snappar honom. Okej. Okay. Jag bad om att få se hans snap och då var han tvungen att erkänna att han snappar dem med. Mm. Tjejerna bor typ i Linköping, Skåne och så vidare. Långt därifrån han hävdar att de är bekanta. Men inte fan har han varit där. Utgår från att det är gamla tjejer från Tinder typ. Sa att jag tyckte det kändes konstigt att han skulle ha kontakt med tjejer han knappt känner. Men att han gör vad han vill då jag vet hur mycket han respekterar mig.
Hallå?
Nej, älskade vän. Tiden har gått och han har inte varit mer öppen. Fortfarande lika hemlig. Han kan min kod till telefonen, men han har inte velat ge mig hans. Dock har jag listat ut en queen. Vet att det här är fel av mig, men då och då har jag gått in på hans snap för att se vilka han snappar med. Tjejerna är kvar, vet inte vad de skickar. Är han otrogen? Eller är jag bara psykopat? Är det här ett rimligt beteende? Vad ska jag göra? Vet inte vad jag ska göra, kan inte riktigt ta upp det eftersom jag tagit reda på det genom ganska oetiska handlingar, så att säga.
Nej, fast det här är typ den största kvinnofällan, känns som. Att hon blir så här en hysterisk häxa för att hon in och så här kikar lite. När han sitter bakom alltså skärmen och är då oetisk, förlåt mig, men antagligen väldigt mycket mer än vad du vill tro.
Alltså, ursäkta, men alltså precis som du säger, det finns typ ingen som provocerar mig så mycket som när killar beter sig som skit. Säger och sen det. Typ så här gaslightar henne när hon konfronterar honom kring det och säger, du har inte alls gjort. Vadå, vad menar du?
Du vet hur mycket jag respekterar dig. Du vet att jag aldrig skulle. Och hon bara, nej gud, det är sant. Du gör allt för mig.
Alltså, vet du vad? Jag känner så här, oavsett vad de snappar om, alltså så vill jag ändå säga att mitt svar är att så här, det här är jättekonstigt.
Ja, det är mycket.
Alltså så här, för att om han bara skriver med sina kollegor om bla bla bla, om du visar på att så här, jag är lite orolig och det är inte, alltså det är inte konstigt att göra det. Man är inte psycho för att man undrar vem ens kille skriver med.
Nej.
Alltså det finns ju nivåer av att undra vad sin kille skriver och nivåer av att undra hur mycket sin kille skriver med folk. Alltså det är såklart. Men det är så här, om jag lägger mig bredvid Gustav i sängen, alltså, om han skulle vända bort sin telefon.
Ja.
Nej, men alltså, jag hade tagit stryptag direkt.
Det är också så himla... Okay,
förlåt. Ja, det är jättebra.
Direkt.
Nej, det hade jag ju såklart inte. Det första steget. Nej, såklart inte. Men jag hade ju direkt undrat så här, vad fan försiggår?
Ja, men det
alltså,
är också,
vad är det du döljer?
Gått så långt på något vis där han inte ens länge döljer det faktum att han har hemligheter. Utan att det på något sätt har blivit så normaliserat. Ja. Att han är såhär, nej du får inte veta min, vad ska du veta min kod? Eller såhär, ja men varför är, ja jag vet inte, jättekonstigt.
Alltså jag måste ändå säga, jag vet att såhär folk inte tycker att såhär, man ska inte behöva läsa varandras telefon, man ska inte vara inne i varandras telefon. Och såklart, alltså såhär, jag skulle inte gå in i Gustavs meddelanden och bara läsa för skor.
Bara för att,
alltså, såhär, det är ju en integritetsgrej.
Men,
Alltså det är väl klart att jag ska kunna koden till Gustavs telefon.
Ja, ja.
Alltså det... så här, vi snackar om att så här, kunna ändra musiken, ja, om han styr musiken. Vi pratar om att kolla vad det ska bli för väder imorgon, ja, när min mobil ligger på laddning i vardagsrummet.
Ja, ja. Ställa larm till pastan. Penna, ja, rigate. Hur många, alltså 8
kunna googla, ja, penna rigato. Alltså, nej men, nej. Alltså vet du vad? Det här är, alltså det här är liksom också, jag känner så här, det här är också början på, alltså något ännu värre, ja, i hans beteende tycker jag. Alltså...
Nej, jag inget bra. Du är inte psykopat. Han är kanske otrogen,
han
beroende
är oskön,
på vart gränsen går och vad han skriver med dem. Jag hade på riktigt varit otrogen att, eller
jag hade på riktigt
varit orolig att han skulle vara otrogen en utekväll om det här är hans normal behavior.
Ja. Och om man nu ska så här diskutera ordet otrogen. Alltså vadå, om du har någonting du behöver dölja för din partner. Mm. När det kommer till att typ kommunicera eller träffa eller prata eller vad fan det nu handlar om. Med det motsatta könet, som man, om han nu är attraherad av det motsatta könet.
Mm.
Någon sorts otrohet är det väl då?
Ja.
Alltså det är så här, det har vi ju pratat om många gånger. Otrohet måste ju inte vara liksom ett fullbordat samlag. Nej. Otrohet kan ju vara... att bara att, alltså typ så här, känna opassande saker kring någonting. Och sen behöver inte det vara otrohet för någon annan. Men om det är otrohet för dig så är det otrohet.
Ja, punkt. Okej, så vad gör hon då?
Ja. Nej, jag tycker du ska konfrontera honom alltså hårt. Och säga alltså så här, att du döljer din telefon från mig. Det handlar inte om att jag tycker att jag har rätten att läsa alla dina meddelanden. Men att du öppet döljer...
Mm.
saker för mig gör ju mig jätte alltså orolig och förvirrad. Mm. Alltså jag har ingenting att dölja från dig. Jag skulle aldrig få upp någonting på min telefon som får mig att känna ett behov av att dölja min telefon från dig.
Nej.
Varför kan inte jag få öppna din telefon för att kolla vädret imorgon om min mobil ligger i andra rummet?
Precis.
Och det är jättekonstigt.
Om du har döljer saker att dölja, varför tar du dig då typ rätten att ha... Eller så här, ja, varför känns det okej? Men du ska kunna ta reda på... Eller ja, nu.
Ja, nu, nej men alltså, jag, vet du vad? Jag tycker inte att han verkar jättesnäll.
Och han respekterar inte dig till 100%. Alltså, det går inte att säga så, tyvärr.
Och en viktig punkt också, Matilda. Ja. Han är fan 23 år. Alltså, han är inte 14.
Nej.
Och är liksom en omogen liten skitunge som inte fattar bättre. Nej. Han är 23, han är en vuxen kille.
Mm.
Alltså, han är jävligt oskön, måste jag säga. Alltså, vet du, jag skulle så gärna någon gång typ så här, vilja få ringa upp någon kille. Som alla de här hemska mejlen handlar om. Och bara så här, men alltså Robin, säger vi.
Du är 23 år.
Alltså, nu vill jag höra din story. Vad menar du?
Gud, alltså det här, det skulle vara så spännande. Det... Ifall man någonsin bara plugga igen kan det vara ett examensarbete. Att man reder ut i typ sociologi.
Reder ut relationer.
Ja. Och så spännande. Då tar vi sista frågan.
Yes, our last email.
Hej fantastiska podd. Hej. Här kommer min komp. Här kommer mitt kompis. Jaha, sorry. Särskrivning, couldn't read it. Här kommer mitt kompisdilemma som några kanske kan känna igen sig i. En av mina kompisar ska ha en fest lite längre fram i år, men jag är inte bjuden. Såklart konfronterar jag min kompis och frågar varför. Hennes anledning till varför är för att hennes andra kompis känner sig otaggad på festen om jag skulle varit inbjuden. Hur anser ni att jag ska gå vidare med det här? Förlåt, jag skrattar, men det är så kul det är inte kul alls, men finns säkert hög igenkänningsfaktor att bli bortvald av kompisar. Det skulle vara intressant att du tog upp detta i podden. Obs, det här är inte alls kul. Det är bara så himla alltså,
nej, men det är ju, alltså, det är ju hemskt liksom. Ja, och obs, som ni kanske förstår så är det här mejlet typ en månad gammalt.
Ja.
Men ja, vi har ju inte haft så många mejl. Men i alla fall, jag hoppas att vi kan hjälpa dig i känslorna även om festen redan har varit av.
Mm. Ja, alltså grejen att det sjuka med det här är att så här, även ifall det är så att man så här, ah, man är ett gäng och några är närmare och några är längre bort, och så kanske det finns ett par som man är så här, ja, vi träffar typ jag personligen, alltså det är den här personen är närmare den här kompisen till mig och jag träffar inte den här personen så mycket själv och jag tycker typ inte om henne så mycket, säger vi. Det är ju helt liksom så är det ju bara, man gillar inte alla och vissa har man ju svårare att liksom
vad ska man säga, förlika sig med en andra. Men det här är ju verkligen information som aldrig ska nå fram till henne.
Ja. Ja, nej, det är ju väldigt obehagligt att alltså dela med sig av hela den historien. Alltså så här, nej, alltså grejen är den att så här, kommer du så blir Jessica och de skitortaggade.
Mm. Mm.
Alltså vem fan säger så? Det är ju jättekonstigt. Ja. Men det jag känner så här, det vi egentligen skulle behövt reda ut, det är ju att så här, min kompis ska ha en fest.
Ja.
Hur nära är du den här kompisen? Alltså, är det en av dina närmsta vänner som på riktigt inte bjuder dig för att några andra coola kompisar blir otaggade? Mm. Alltså då har vi ett problem med en relation att så här, men varför, alltså så här, vänta nu, vad händer? Vem ska hon spela Allan Ballan inför och imponera på som gör att du inte får komma liksom? Ja, eller men... är det här egentligen typ en bekant eller vän, alltså typ skolkompis?
Mm.
Där det är så här, ja, du kanske inte heller hade bjudit henne på alla fester.
Jag vet, eller? Men det är ändå så här, alltså det, jag tycker att det ska så jävla mycket till för att man ska vara så här, alltså jag kommer typ inte palla komma om hon kommer. För att det är såhär, din fest, sätt det på andra sidan bordet. Sätt det i andra sidan lägenheten.
Verkligen.
Håll det bara lite på avstånd. Sen så när du är full kommer det ändå inte stöd. Eller såhär, vad fan. Det känns som att det är så jävla drastiskt. Att, men också just som sagt, låt säga att du och jag ska ha fest. Och så bjuder du in Vilma. Och jag bara, men gud, alltså jag gillar ju verkligen inte Vilma. Du vet ju det. Då är du så här, gud, jag vet. Men du, ja... Jag vet, men hon frågade om hon fick komma. Jag kan ju inte säga nej. Eller så förstår du, den diskussionen kan man ju ha. Eller så att så här, jag vet, ni får bara liksom ta en shot och försöka komma överens. Typ. Du träffar ju typ en dag i henne. Man går inte, det är inte så
ja,
att jag...
Ja, exakt. Man bjuder ju båda.
Ja,
och ger båda Vilma möjligheterna att ta ett eget beslut.
Ja. Nej,
alltså jag fattar inte riktigt det här. Alltså det jag hade gjort om jag var hon och kände så här, jag borde ha blivit bjuden på den här festen. Det här är oskönt.
Mm.
Det här är konstigt. Det är att du kontaktar Jessica och gänget. Eller först och främst så frågar du din kompis kring hur hon tänker kring allt det här.
Ja.
Men sen kontaktar du Jessica och gänget. Om du känner dig helt oförstådd med...
Vänta, vilka är Jessica alltså varför är och gänget?
Nej, men det är gänget.
Okej. Okay. Mm.
Det är kompisgänget som känns otaggade. Alltså, om du verkligen inte kan förstå varför de känner så här. Det kanske har hänt någonting som de har uppfattat på ett visst sätt som inte du har uppfattat. Och så kanske ni bara behöver clear the air och sen är allt lugnt. Jag menar inte att lägga någon sorts skuldbeläggning på dig. Men jag menar bara att så hade det varit jag hade jag velat reda ut. Så här, ja, varför
då? Mm.
Är det, is it just my personality? Mm. Or, alltså är det något som har hänt?
Mm. Verkligen.
Men ja... Alltså jag tycker ändå att du borde verkligen fråga din kompis. Alltså till exempel då så här, men okej. Ja, vi kanske inte är bästa vänner, jag och gänget. Men kan du inte bjuda båda? Och så får väl vi som vuxna människor ta ett beslut om man vill komma eller inte. Mm. Det är ju inte så jävla schysst att så här, utesluta mig helt och hållet.
Det här är ju typiskt tjejer i gruppen.
Det är faktiskt jävligt weird.
Ja, det är jätteweird. Ja. Men också just där, fan, krishanteringen för kompisens krishantering är ju urusel. Hur kan du låta det här sippra igenom? Varför, alltså, vad skulle det ge för gott till den här stackars brevskrivaren? Alltså,
jättekonstigt.
Så dumt.
Nej, fan, alltså vet du, det är så många som är dåliga på att vara kompisar.
Ja.
Alltså här tänker jag så här hoppas jag typ att de går på gymnasiet.
Mm.
För att det är liksom den enda perioden i livet där det är någorlunda fortfarande inte okej, men typ förståeligt för att man är i den perioden av livet där man inte är helt med så att säga. Men
oj. Fräsch.
Alltså vet du vad jag kommer att tänka på nu?
Jag trodde du nös rätt in i micken.
Nej, alltså jag skrattar rakt ut. Alltså så här, jag kommer att tänka på det på en fest på gymnasiet. Det här har vi ju tagit upp i podden. Men alltså så här, när en tjej blir alkoholförgiftad hemma hos mig.
Ja, japp.
Och typ avsvimmad
och spyr.
Och du och jag.
Mm.
Blir arga på henne.
Ah.
Det är ju ett sånt exempel.
Ah.
Alltså hade det varit idag, det är klart att jag inte hade tyckt det var kul om någon låg och spydde i min säng liksom.
Nej.
Men det är så här, uppenbarligen så är det ju en person som mår jättedåligt.
Ah.
Den spyr inte i din säng med flit liksom.
Nej, men vet du vad?
Då var vi the drama.
Ja. Ah. Samtidigt, jag kan alltså, typ ändå lite inte förstå det. Men just att, alltså... Så här, man, jag vet, eller, nej, jag vet inte, man hade inte hanterat det på det sättet. Men så här, förlåt mig, men hur kan det komma sig att du har lagt dig i min säng för det första med dina tunnelbanebyxor och sen har du kräkts ner hela mina, alltså hela min bäddmadrass. Hur ska jag förklara det här för mamma och pappa imorgon? Och var är dina vänner?
Tänk själv då hur långt det skulle behöva gå för att du själv skulle alltså, må så dåligt att du kände att det här är den enda krishanteringen.
Vet du vad vi borde gjort? Vi borde blivit arg på hennes vänner.
För att det är ju inte den personen. Ja. Att så här,
men alltså, vi utåt agerade ju inte. Om någon lyssnar på det här, det var inte så att vi var arga. Men det var inte så omhändertagande.
Direkt
strykgrepp. Gud, nu låter det verkligen direkt. Som att du har varit så här, nu lägger du av med det där. Lägger av. Fattar du det?
Dragit alltså, upp henne på det här. I håret.
Se så. En spyfläck till.
Nej, men det är ju en piss. Det var ju en pissig situation. Jag vill inte minnas att hon också hade låst in sig i ditt rum. Var det inte något sånt också? Att man bara, kom ut nu Elvira.
Va, alltså, det här kanske blev lite flamsigt. Men vet du vad jag också känner? Det är jättetråkigt att ha ett avsnitt med bara ett allvar. Eller?
Som handlar om anti-vaxxers och rasister. Då måste man lägga på en...
Utan lite skratt. Vi måste ju kunna skratta åt också. Ja. Alla bara, nej.
Laugh in the typ rain. Inte, alltså.
Exakt. Men hörni, tusen tack för att ni har lyssnat på Matilda och Andreas sista poddavsnitt för 2021.
Gott och nytt fucking år. Jag hoppas verkligen, alltså min förra nyårsafton blev ju snörpen eftersom det här är ju oerhört hemskt. Alltså min pappa blev ju jättesjuk förra nyårsafton.
Men gud, just.
Och allt gick ju väldigt bra, men han fick åka in akut och det var liksom his life stroke was in danger. Ja. Så att jag hoppas, jag håller så mycket tummarna för en bättre nyårsafton i år. Vi ska faktiskt vara hemma hos mig, jag och Sonja, Frida, Per, Oscar. Och jag ska bjuda på en hejdundrande middag.
Det vill vi höra allt om i nästa veckas avsnitt.
Vad ska du göra?
Ingen aning.
Nej, men.
Det närmsta vi har kommit plan,
ja,
jag och Gustav, det är att vi vill fritera bröta.
Okej.
Ja, så att det är nyårsplanen. Det är nyårsplanerna. Vi såg en TikTok och det ska vi härma. Perfekt. Alltså vänta, vill du veta en sjuk grej faktiskt?
Nej, eller ja, men ja.
Det här är det andra hela året vi har poddat sen våran paus.
Oj.
Alltså förstår du, nu har vi varit igång 2 år.
Mm.
Efter pausen.
Det alla bara, värsta med det.
Kan ni sluta vara så besatta med er själva och eran jävla podd?
Hur länge vi har poddat. Men det är också det jag brukar säga. Det enda jag vill prata om. Hur länge vi har poddat. Och det är det enda jag säger när folk frågar vad liksom vår nisch är. Jag bara, jag vet inte, vi har på. Jag vet inte.
Nej, du vet. Vår nisch, det är liksom gamla gemet.
Ja. Veteran.
Ja, vi hörs nästa år.
Ha det gött.
Och kram.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.